Läsning ur profeten Jeremias bok. Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas. Du blev mig för stark, du fick övertaget. Jag har blivit till ständigt åtlöje, alla gör narr av mig. Till varje gång jag talar måste jag ropa, måste jag skrika. Våld och förtryck. Ja, mig har Herrens ord vållat ständigt spott och spe. Men tänker jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala i hans namn. Då blir det i mitt bröst som bränder en eld instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot, men förmår inte. Så lyder Herrens ord.
Min själ törstar efter dig, min Gud. Min själ törstar efter dig. Gryningen söker jag dig, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Min själ törstar efter dig, min Gud, så skådar jag nu efter dig i templet. För att få se din makt och din nära, till din nåd är bättre än liv. Mina läppar skall prisa dig, så skall jag då lova dig så länge jag lever. I ditt namn skall jag lyfta mina händer. Min själ törstar efter dig. Som av märg och fett, och med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min död och tänker på dig under nattens timmar. Min själ törstar efter dig, min Gud, ty du är min. Och under dina vingar skugga jublar jag. Min själ håller sig in till dig. Din högra hand beskyddar mig. Min själ törstar efter dig, min
Läsning ur Paulus brev till romarna. Jag ber er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Så lyder Herrens ord.
Herren vare med er. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. Vid den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: må Gud bevara dig, Herre. Något sådant skall aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Så lyder Herrens evangelium.
Kära församling, vi lever i en tid som präglas av stora och snabba förändringar. Inga generationer före oss har levt i ett samhälle där förändringarna går så snabbt. Och våra vanor och värderingar byts ut i ett allt snabbare tempo. Vill man hänga med gäller det att vara flexibel och anpassningsbar. Den som inte har bytt schampo, jobb och livspartner under senaste året riskerar att framstå som en tråkmåns. Och ingen av oss undgår att påverkas av det här snabba tempot i samhället. Nu är det förstås så att snabbhet och förändring i sig varken är så att säga gott eller ont. Det är helt enkelt ett faktum att saker och ting förändras väldigt snabbt i vår tid. Och det här påverkar oss naturligtvis som människor helt enkelt. Men det påverkar också oss specifikt när det gäller vår tro. Och vi reagerar väl på så sätt att vissa av de här snabba förändringar är vi glada för och andra mindre. Även de mest konservativa brukar ha en del önskemål om förändring och snabbhet. Vi har alla suttit framför datorn och önskat oss en snabbare uppkoppling. Men å andra sidan, med de här snabba förändringarna i livet, det ställer också nya krav på oss. Och det blir svårt att orientera sig i en tid med väldigt snabba förändringar. Det blir svårare att ta ut riktningen i livet, att skilja mellan rätt och fel. Och vi ställs inför nya frågor som vi inte tidigare har ställts inför. Tänk bara på de nya frågor, de etiska frågor som dyker upp i samband med medicinens utveckling. Det är helt enkelt nya frågor som vi aldrig har stått inför på det sättet. Så det ställer verkligen krav på oss människor. En del av de värderingar som ansågs självklara bland de flesta troende ännu för 50 år sedan är inte alls lika självklara idag. Men vad är det då som består och vad bör man ändra på? Jag föreställer mig att de flesta av oss ställs inför den här typen av frågor ibland. Och det kan då vara frestande att föreställa sig att lösningen på det består i en av två ytterligheter. Antingen blir man rigid konservativ och håller sig till det som var dominerande för 50 år sedan eller 100 år sedan. Eller så kastar man ut barnet med badvattnet och förklarar att kristendomen överhuvudtaget inte har några övertygelser och värderingar som är bestående. Problemet är förstås att båda de här lösningarna inte är några lösningar. De leder bara in i återvändsgränder. Den första lösningen slutar i en slags fundamentalism och den andra i en form av relativism. Och båda de här lösningarna är ungefär lika dåliga. De går inte att leva med någon av dem i längden och de är svåra att förena med en katolsk uppfattning. Men hur är man då en Jesu lärjunge i en snabbt föränderlig värld? Aposteln Paulus skriver några ord i dagens andra läsning som har sin relevans också i det här sammanhanget. Paulus säger så här: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. För Paulus är det alltså tydligt att en kristen människas attityd till världen inte kan bestå bara i en ren anpassning till rådande förhållanden, till tidsandan. Anpassa er inte efter denna värld, säger han. Samtidigt bör man påminna sig då om att ordet värld används i Bibeln i minst två olika betydelser. Dels världen i betydelsen den fallna världen. Skapelsen som är sårad, som på något sätt är förstörd, som står under förgänglighetens och dödens makt. Men det är bara ena sidan. Världen i Bibeln är också Guds skapelse. Den som Gud blickar på och säger att det är gott, ja mycket gott. Så världen är både Guds goda skapelse å ena sidan och den fallna världen. När Paulus här talar om att vi inte ska anpassa oss till världen, så menar han naturligtvis världen så som lagd under syndens ok, som fallen och ond. Och det är klart att vi inte ska anpassa oss till världen i den bemärkelsen. Men därmed inte sagt att allt vad anpassning och förändring heter skulle vara av ondo. Tvärtom, Paulus fortsätter så här: låt er förvandlas. Vi ska alltså förändras. Att bara fortsätta i gamla ljusspår är alltså heller ingen lösning. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, uppmanar oss aposteln. Livet i Kristus innebär alltså en förändring, en förvandling som får sin inriktning genom att vi söker efter Guds vilja. När man söker efter orienteringspunkter för den här förvandlingen, så hittar man dem inte ut med skalan fundamentalism kontra relativism. Kriterierna handlar mer om kontrasten mellan ett liv i överlåtelse åt Gud kontra ett avvisande av Gud. Och vad det kommer an på är att vara lyhörd för Guds vilja, så att vi allt mer kan förvandlas till de människor vi skapade att vara. Det här förvandlingen, den här växandet, det är vad vi brukar kalla för helgelse. Och det är möjligt att växa i helgelse bara om man är beredd att vara både trogen och låta sig förvandlas. Troheten gäller mot Gud och Guds vilja. Förvandlingen gäller vårt uppbrott ur synden och ondskans destruktiva krafter. Kompassnålen bör alltså vara inställd på att söka Gud och att överlåta sig åt Guds vilja så långt man har förstått den. Få människor anar vad Gud kunde göra av dem om de avstod från sin egen vilja och överlämnade sig åt nådens ledning, så att den gudomlige mästaren kunde forma deras själar mellan sina händer. Så intygar den helige Ignatius av Loyola. Guds vilja, den möter oss på olika sätt. Den möter oss genom uppenbarelsen, som vi har omvittnat i Bibeln och som kyrkan utlägger för oss tiderna igenom. Men Guds vilja möter vi också inombords i oss själva, när vårt eget samvete uppmanar oss att göra det goda och varnar oss för det onda. Och de här är inte varandras motsatser, utan de är tvärtom varandras komplement. Under århundradenas lopp har det i kyrkan vuxit fram kriterier för hur man kan känna igen Guds vilja i det egna livet. Hur man kan bli lyhörd. Hur man kan lyda Gud. Ni vet att själva ordet lyda kommer från lyssna. Och lyssna, det är det som det handlar om mycket här. Att bli lyhörd för Guds vilja i det egna livet, så att man kan lyda Guds vilja. De här kriterierna för att känna igen Guds vilja i det egna livet, de visar sin riktighet, autenticitet, genom att de hjälper människan att bära frukt på helgelsens väg. Eller för att uttrycka det lite annorlunda, de hjälper den att bli ett helgon. Och jag tänkte nämna några såna vanliga kriterier för hur man finner Guds vilja att bli ett helgon. Det första kriteriet, det är en typ av kriterium som Paulus nämner i Galaterbrevet. Han kallar dem för andens frukter. När en människa växer så att hon bär andens frukter, så är hon på rätt väg. Och Paulus, han nämner de här frukterna. Han talar om tro, hopp, kärlek, tålamod, vänlighet, trofasthet, ödmjukhet och så vidare. Och allt det här, det är hållningar, attityder som vi känner igen hos Jesus själv och hos helgonen. Det är Jesu egen livshållning. Och den som växer i helgelse växer i sådana hållningar och blir mer lik Jesus själv. Det andra kriteriet är växande självkännedom. Och det kanske inte är det vi tänker på allra först. Men faktum är att växande självkännedom är ett viktigt kriterium i det andliga livet. Det är nämligen så att ska man känna igen Guds vilja i det egna livet, måste man också ha en realistisk bild av sig själv. Man måste helt enkelt veta lite vem man är. Vilka som är ens starka sidor, vilka som är ens svaga sidor, vilka möjligheter som man har och vad som ligger bortom mina möjligheter. En realistisk självkännedom. Gud brukar till exempel inte låta människor som är helt omusikaliska bli yrkesmusiker och så vidare. Det ligger liksom inte inom möjligheternas ram. Gud kan visserligen göra udda, ovanliga saker. Ibland saker som är omöjliga för oss. Men normalt sett använder sig Gud av de egenskaper som vi har fått som gåva. Och knyter an till det när vi ska forma vårt liv och söka Guds vilja i vårt liv. Och därför är självkännedom en väldigt viktig sak i det andliga livet. Lär känna dig själv bättre. Få en realistisk bild av vem du är. Och du kommer lättare att hitta Guds vilja i ditt liv. Det tredje kriteriet är uthållighet. Och om man tittar på Jesu liknelser i evangelierna, så handlar de faktiskt mycket om uthållighet. Trohet, uthållighet. Att vara uthållig i det goda, det är så man växer. Ingenstans i evangeliet säger Jesus att den som ropar halleluja i början kommer att bli räddad. Inga sådana garantier. Däremot säger att den som håller ut in till slutet kommer att bli räddad. Uthållighet. Det här i vardagen att vi i vardagen uthålligt gör det goda och strävar efter det goda. Det är ett viktigt kriterium. Andlig mognad är inte möjlig utan uthållighet. Och till sist ett fjärde kriterium. Det är kriteriet att lyssna till gemenskapen. Att lyssna till de andra. Att lyssna till sin egen röst, det vill säga till samvetet, är viktigt. Men det är också viktigt att lyssna till andra. Annars blir jag instängd bara i mig själv. Det vill säga jag behöver lyssna till kyrkan. Jag behöver lyssna till de som gått före på trons väg. Lyssna till helgonens erfarenheter. Och när det jag själv inser är rätt och riktigt, när det stämmer överens med de som har gått före på trons väg och gjort det på ett förebildligt sätt, då är jag också på god väg. Och därför är kyrkan som vår mor i tron. Hon leder oss och hjälper oss och vi lyssnar på henne. Och vad är kyrkan? Jo, det är de troendes gemenskap. Kära församling, det är överlåtelsen till Guds vilja som vår egentliga chans ligger, både individuellt och som gemenskap. Och det förblir sant, också i en tid där allting tycks förändras väldigt snabbt. Vad det kommer an på är att växa i trons tillit och lyhördhet för Gud. I den hållningen får vi komma med våra möjligheter, våra gåvor som Gud har gett oss, och ställa dem i hans tjänst. Och då kan han visa oss vägen framåt. Och på den vägen kan Gud göra helgon av syndare också bland oss. Amen.